When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Vi är sponsrade av Länsförsäkringar, Manne Forsberg, och alla hugade lyssnare där ute i stugorna.
Det stämmer. Jag har lovat mig själv och brutit på ett löftet många gånger att strunta i att falla till föga för så här helt meningslös konsumtion som mina barn ivrigt uppmuntrar mig till. Mm. Förr i tiden så var det liksom i butiken, det här som var framme vid kassalinjen, någon typ serietidning som var helt onödig och som de trodde att de var intresserade av men var för små för att bry sig om sen, eller någon liksom plastleksak, eller, och nu är det kanske liksom Swish till någon mascara fast de har 30 stycken redan som ligger i drivor på badrumsgolvet. Och jag har räknat på det att om jag har bränt 1,000 kronor sedan barnen föddes på den här meningslösa konsumtionen i månaden, så hade jag kunnat spara ungefär 100,000 kronor var till Iris och Rut.
Ja, det är otroligt.
Alltså det hade ju varit sköna pengar för dem att ha.
Ja, det är mycket i livet som förändras oavsett vad man liksom säger till sig själv eller inte. Och då finns Länsförsäkringar där som trygghet. Jag vill tacka Länsförsäkringar för det här, eller vi vill göra det. Och så vill jag också säga att ni inte får glömma att Länsförsäkringars bank kan hjälpa dig med både lån och sparande. Tack så mycket, Länsförsäkringar.
Hej och varmt välkomna ska det vara till Pappapodden. Fan vad länge sedan vi hördes. Jag tror inte att jag har hört någonting ifrån dig sedan vi spelade in senast.
Jo, du skickade ju någon bild där på sms.
Ja, men det var ju med envägskommunikation. Jag fick inte någonting tillbaka direkt.
Jo, men jag gjorde väl någon sån här haha-grej.
Kanske. Ja, precis. Jag skrattade åt den bild som jag skickade.
Just det, du skickade en, det var ganska rolig. Det står så här: Mike Tyson enjoying powdered donuts at a party back in the day. Och sen ser det en riktigt laddad Mike Tyson fullt med kokain på överläppen.
Han har jättemycket nere för näsan. Ja. Jag har liksom inte hört någonting om, jag vet inte alls vad som händer i ditt liv eller någonting.
Men då, det känns väl som att du har ju alltid koll på mitt Instagram, eftersom du tycker, brukar prata om det ganska mycket, vad jag håller på med på Instagram. Och det känns väl som att jag är ganska transparent där med vad jag gör.
Ja, alltså jag kan väl ana att du har suttit på din balkong och att du har kört bil med matvaror till restauranger. Ja. Men sen vet jag inte något mer.
Nej, jag har haft en barnvecka. Det är så mysigt nu med barnen. Jag kör ju också helt nyktert när jag har barnen, så det blir liksom inga så här whisky på balkongen eller öl eller vin till maten, utan jag kör liksom, och det är ju jag kör helt nyktert. Det är jävligt skönt faktiskt. Alltså jag gillar den här nyktra livsstilen. Det känns som att jag är Manne Forsberg varannan vecka.
Vad är skillnaden då?
Varannan vecka,
alltså, hur är nykter livsstilen?
Man kan säga att Manne Forsberg är jag ju båda veckorna. Jag är varannan vecka Manne Forsberg nu och varannan vecka Manne Forsberg innan 2008.
Bästa så värdare.
Ja, verkligen.
Men det snyggt att du hade koll på 2008. Ja. Hur fan hade du det?
för att jag älskar dig och du är min bästa kompis, och att du har valt det nyktra livet är det största som har hänt mig i mitt liv.
Vi firar det varje, det är ju 15 år nu i oktober, 27.
Jag ska fira, jag ska fira med en riktigt bra
med en stänkare.
Ja, om jag inte har barnet. Det beror på då. Jo, men jag undrar om du vet vad Turbolance är.
Nej, det vet jag inte.
Det är så roligt. Mannen visade mig häromdagen. Det är, och jag har fått noga, jag sa att jag, det här måste jag berätta om i podden, och sa så här, för jag sa att det var en TikTok-trend. Han var nej, det här är liksom inte en TikTok-trend. Det här är liksom inte en sån stor grej ännu typ. Han visade mig något YouTube-klipp. Hur som helst, Turbolance, det är att man rappar. Och sen så filmar man sig själv, fast bara med överkroppen. Och sen så slår man takten med kuken mot insidan av låren. Och sen så, så du måste, alla ni som lyssnar nu, och du också man, måste googla Turbolance. Fast sen så måste man också göra,
för man gör ett beat med sin kuk och sen så rappar man.
Och det bygger ju på att man antingen har en jättestor kuk, eller som jag har sagt till man också, man kan också ha en riktigt fläskig hängpung, och det är inte lika sexigt.
Nej, det vet man inte vad det är.
Nej.
Men alltså, får man använda handen eller måste man liksom,
nej, man ska ju visa händerna. Man ska ju visa händerna så att man ska göra ljudet liksom med kuken.
Så som ett klockspel liksom. Mm.
Exakt. Det är väldigt kul.
Lite grabbigt eller?
Lite grabbigt måste man väl säga, men det är också lite kul. Det är också väldigt roligt, för att det är många klipp då på snubbar som gör det här framför liksom storögda tjejer. För det blir liksom som, det blir ju som en dickpick, fast det är ju ingen dickpick. Man bara visar att man är väl utrustad, fast man gör på ett ganska subtilt sätt.
Ja, men har du testat?
Jag har faktiskt inte gjort det ännu. Och det skulle jag väl ha gjort. Egentligen skulle jag väl, om det här hade varit en bra podd, typ Alex och Sigge, då hade jag väl spelat upp massa klipp från det här. Och sen så hade jag väl också, om det hade varit en lite mer gränslös podd, så hade jag väl också gjort något tafatt försök själv, som jag också hade spelat upp.
Ja.
Men nu är ju inte det här det, utan nu får man
det
bara,
ingenting att rekommenda?
Inget
att rekommenda. Vi kan väl lägga in här 10 minuter av
Nej, vänta.
Vad heter det? Nej. Ja, det där minns jag, alltså det är ju barndomens starkaste ljud. Alltså nu kanske triggervarning är på sin plats, och kanske en ursäkt till min lillebror som jag ska hänga ut.
Ja. Men, hänga ut, literally speaking.
Ja. Ljudet av när jag och min brorsa sov över i varandras rum, och det var våningssäng i båda, så att man låg och lyssnade på någon som liksom daskade sig på magen, lät det som.
Ja, ja.
Du vet, det var också så här ett lite annat ljud när man onanerade, när man var liksom 7 år, mot vad det lät sen. Ja. Och det var, men det gjorde det svårt att somna.
Men,
och liksom
men, så här, men ska det vara andra
uppmaningen
veckan
var, kan du sluta runka? Kan du sluta vi pratade om styva laka förra veckan.
Ja.
Det är mycket onanireminiscens, ja.
Ja, jag vet inte. Jag vet inte om jag är riktigt redo att go down that road igen.
Nej, vi ska inte göra det. Det var bara, jag skulle bara nämna det. Att så här, jobbiga ljud som brorsor gjorde. Och det där gick ju åt båda hållen såklart. Johannes sa ju till mig också.
Ja.
Men
jag får 1000 olika impulser att berätta bilder, sjuka runkminnen. Men jag
gör inte det.
Ja, men, fan, det kan inte, ska vi ha en runkpodd? Vad är det här för
något? Nej. Jag sa, gör inte det.
Nej, precis. Nej.
Helvete, nu körde jag till Liljeholmen för jag blev så jävla, fast jag skulle köra till Södermalm. Det var ju otroligt dumt.
Det var ju tur att det gick upp ett Liljeholmens för dig, så att du kom på det.
Fan, det var riktigt bra. Det var intelligent. Jag tänkte berätta om en grej. Och det är en liten milstolpe.
Åh, jag har också en milstolpe sen. Fan vad kul. Hellre milstolpeavsnitt än runkavsnitt, känner jag. I alla fall inte varje vecka liksom.
Men milstolpen var då att i fredags, jag har liksom nu satt ett träningsschema som jag är väldigt förtjust i, och det inkluderar att på fredagar så ska jag köra ett kvalitetspass på min stakmaskin som står på altanen.
Ska vi förklara för våra lyssnare vad kvalitetspass är, eller tror du att de är införstådda med?
Ja, men det kanske man ska förklara. Alltså, ofta så gör man skillnad på liksom olika träningspass under en vecka, så att vissa, eller de allra flesta, är väldigt lätta. Lätt distans. Man kanske springer, ja, men säg att jag på ett vanligt distanspass, om jag springer så går det ungefär 2 minuter långsammare per kilometer mot så här kanske tävlingsfart på maraton. Så att det mesta är väldigt lugnt, men två till fyra gånger i veckan kanske är standard, så lägger man in ett hårdare pass som ofta är ett intervallpass. Det kan också vara ett sammanhängande tempo, men ofta är det ett intervallpass, och det skulle jag göra på stakmaskinen på fredagen.
Okay.
Problemet då var att Sara var i Köpenhamn. Och det behöver ju inte vara ett problem, för jag har ju duktiga barn som kan ta hand om sin lillebror. Men Iris var borta någonstans.
Hon men är
borta
stakmaskinen fortfarande på, den är på altanen, det var där du skulle göra det.
Ja, den är på altanen, mm. Exakt. Iris var borta någonstans, som hon allt mer är. Alltså det är fascinerande hur mycket tonåring hon har blivit på alla sätt. Bland annat det här att alltid vara borta. Mm. Men Rut var hemma, men vill absolut inte ta sin brorsa, för hon var sjuk och hade ont i huvudet. Mm. Men då, alltså, vi har ju vardagsrummet i anslutning till altanen där den här skijägen står. Mm. Så då testade jag att sätta på tvn och sätta honom där framför och sen sätta igång med ett pass. Och då, eftersom jag inte visste hur mycket tid jag hade, alltså jag hade ju tid till att han skulle protestera mot att jag stod ute och stånkade på stakmaskinen.
Just det.
Så därför körde jag fruktansvärt hårt.
Men alltså, hur gjorde du med så här, jag tänker, hade du liksom säkrat upp, satt han i någon hage eller någonting? För jag tänker, eller har han kommit
nej,
till det här?
Nej, men han är så pass, han är förbi det nu.
Mm. Alltså att han, sånt, inget sånt.
Nej, alltså det enda är trappan, och där har vi ju en grind.
Ja, alltså.
Alltså det, nej, det känns som att han är safe liksom, mm, faktiskt. Det kanske är famous last words, men
yep.
Men alltså jag satte igång, och eftersom jag inte visste om jag hade mycket tid, så körde jag typ kanske det hårdaste jag någonsin har gjort. Mm. Vilket sen så, det gick ganska bra tyckte jag, för att han gjorde inget väsen av sig, och medan jag körde det här extremt extremt hårda, så var jag jätteglad i själ och hjärta över den här milstolpen, att jag kan köra ett kvalitetspass utan någon slags uppbackning. Ingen barnvakt. Jag kommer alltid kunna trötta ut mig i fortsättningen. Mm. Mm. Men det som hände då var att Rut kom ner och skällde på mig och sa att jag var en helt värdelös pappa. Okay. Och att Adrian ser rädd ut och att han sitter och är skrämd. Och det värsta var när Rut började sin rant om hur dålig förälder var, att jag kunde liksom inte svara på något vettigt sätt. Eftersom jag hade kört 2000 meter typ i princip all out, mm, så kunde jag nästan inte prata. Så
att men var du färdig med passet? Eller kom hon och störde dig mitt i?
Nej, alltså jag kunde liksom inte ha något fast pass, kände jag. Utan bara så här, men nu kör jag 2000 meter, sen så körde jag lite 500-ringar, men bara liksom så här, nej, det var nog i samband kanske med att jag skulle vila ändå som hon kom. Mm. Men alltså det var lite som, du vet, David Hasselhoff när han blir konfronterad av sin dotter när sitter och äter hamburgare och så full, och hon, ja, vill sprida den här fyllefilmen i hela världen.
Apropå
så var
kända,
ju jag.
Kända pappa, jag tänker på det finns ju en del såna här kända pappaklipp, en liten passus. Det finns ju också när Alec Baldwin skäller ut sin dotter, det här mobiltelefonsvararmeddelandet.
Det är inte jag sett.
Ja, men det är ett gammalt klipp också. Det är väl från den här David Hasselhoff-tiden. Nu har vi tre tips här. Ni som googlar, ni ska googla det här Turbulence, och då får ni kämpa,
ja, du ska
lite
lägga in allt det här om du är en generös klippare, så man inte behöver googla. Du ska vara Sigge Eklund nu.
Ja, okej. Vi får se hur generös jag är, eftersom klockan är 9 och jag ska natta barn och packa till deras de ska till sin mamma imorgon. Jag måste packa i ordning allting och styra upp och grejer. Så vi får se. Mm. Och om jag inte har gjort det,
kanske,
så kan ni googla Turbulence, och då får ni då akta er för att hitta massa så här turbulensklipp. Det finns jättemycket så här turbulens, ja, på flygplan. Det ska det inte vara, utan det ska vara en mörkhyad man som står och daskar ballen mot låren utan att man ser det. Och sen så ska det också vara David Hasselhoff drunk with daughter. Och sen så ska det vara också Alec Baldwin rant daughter telephone. Mm. De tre grejerna ska ni googla.
Ja, de är starka. Och alltså, så här var det ju precis för mig, för att hennes poäng var ju att om man står och skijärgar som jävla idiot, då är man en dålig förälder. Mm. Och då vill man ju kunna säga, nej men älskade vän, jag är jätteglad över att du är så omtänksam. Men han mår jättebra och jag har koll på honom genom fönstret när jag skijärgar. Och det är bra att han får liksom lite han kommer få rörelseglädje av att se sin pappa så här stå och känna kroppens arbetsglädje.
Ska vi etablera för lyssnarna bara lite snabbt att det som tutar och piper, det är alltså att du återigen har valt att förlägga din söndagkväll i bastun, så att du är på väg till bastun med bilen.
Jag effektiviserar genom att köra till bastun medan jag gör det här, så att jag inte ska förlora någon tid med att skjutsa olika barn till olika aktiviteter och sånt. Men nu är jag framme på Söder, dock hittar jag inte någon parkering i veckan. Nej, men så att det var ju liksom illa. Det var ju så, om hon hade lagt upp det klippet så hade det hade ju spridit sig hur olämplig den där pappan var.
Då hade jag fått alltså ringa Emanuel Karlsten igen och starta pappapodden med honom.
Ja, verkligen.
För det är ganska bra, för jag kan kalla honom för Manne. Jag tänker Emanuel är ju rätt, det blir ju rätt lätt Manne.
Ja, verkligen. Mm. Jag ska säga dock, får inte tappa bort det här, för jag har fler exempel på hur mina barn skammar mig som förälder. Men jag heter numera Manne. Det är kanske en ganska stor grej som jag borde berätta. Mm. Jag har ju hela mitt liv hetat Lars Emanuel Forsberg, men det har varit förvirrande för mig eftersom jag alltid har kallats för Manne ända sedan jag föddes. Och det är det jag liksom lärt mig att jag heter. Så det var någon gång i typ 12-årsåldern som jag förstod det otroliga att jag inte heter Manne på riktigt.
Just det.
Och det var, jag var ju så pass mycket Manne ändå så att det stod Manne i mina studentbetyg, vilket borde vara omöjligt. Och sådär. Men det har varit komplicerat, dels med min självbild då, att jag inte heter Manne på riktigt. Dels att lilla Manne då, din Manne, som nu är stora Manne, håller väl på att växa om mig, kan reta mig och säga att jag inte är en riktig Manne. Mm. Och sen också så är det alltid svårt när jag ska hämta ut paket, eftersom de nästan undantagslöst skickade till Manne. Mm. Så nu sen typ 2 veckor tillbaka heter jag Lars Emanuel Manne Forsberg och har nu hämtat ut både körkort och pass. Det är fantastiskt.
Det där är en milstolpe i ditt liv att göra en sån grej. Jag bytte ju också, eller la ju till Nisse, för att när vi började blogga på Mama, då hade vi en sån jäkla sur tant som jobbade på paketutlämningen på ICA-dalen. Det var ju på den tiden det bodde blås ut. Och hon vägrade konsekvent att lämna ut grejer till mig som var skickade till Nisse Edvard, för det stod Nils Johan i mitt körkort. Så då var jag tvungen att ändra.
Det är ju fånigt. Emanuel Manne kan man lite mer förstå. Nils och Nisse borde väl vara ganska okontroversiellt.
Ja, alltså det var ju helt absurt. Men jag ändrade det då. En annan grej som jag tycker vi måste reda ut innan du fortsätter med shamingen av dig, det är ju det här med längden. För nu har vi ju kontrollmätt oss efter konstigt alla regler. Och det är ju
precis, så... Jag gjorde ju passet nu, så jag mätte mig då för någon vecka sedan.
Ja, och då kom det då fram att du är 182 centimeter.
Jag har krympt lite, jag var 183 en gång i tiden under min storhetsperiod.
Och jag har ju, vilket jag kommer få anledning att återkomma till, men jag gör inte det nu, jag har ju då genomfört min ADHD-utredning, alltså fullt ut. Men jag tänker att jag väntar med att prata om det i podden tills jag liksom har, tills Per Lernström har sagt, vi har ett resultat, eller vem det nu är som säger det, någon sån där Melodifestivalprogramledare eller motsvarande, så tänker jag att jag ska prata om den resan fullt ut. Men då i alla fall så ingick det invägning och mätning, och då var jag 185,5 centimeter. Och då kontrollmätte vi flera gånger, och jag till och med filmade och rullade upp på Instagram, och hon fotade mig, för det var liksom, nu jäklar ska ha jag det här på papper. Så att nu är det, jag är 185.
Men det som är så jävla dumt med det är att jag har ju varit säker på att jag är 180-283 centimeter. Men sen har ju du inte accepterat det. Så de senaste åren har ju du fört någon slags kampanj som har gjort att jag blivit sjuk i huvudet och trott att jag är mycket kortare än vad jag är.
Ja, fast kampanjen handlar ju inte om...
För du har ju inte kunnat släppa det. Alltså,
nej,
när
men
du,
sluta. Så
du
är det
tror
inte...
ju... Jo, för
nej,
du
men
tror
så här är det.
Alltid
jag
att du har
ju,
rätt.
Jag har ju... Nej, men jag har ju mätt mig ju. Och det var ju också ett sånt där... vad heter det... Det var på Mannes ett annan ADHD-ställe, men Mannes ADHD-ställe, och där var ju jag 183,4 när jag mätte mig där.
Uh-huh.
Vilket ju var så här, men vadå, jag har ju alltid varit 185. Men sen så mätte ju Manne sig, och då var ju han 179,5, men sen när han kom dit, då var han 177,5, och då sa hon, sköterskan, ja det är så konstigt, alla blir kortare när de kommer hit. Ja, för att eran fucking jävla utrustning verkar ju helt värdelös. Så att det är ju liksom, jag skyller ju helt på den. Och då har det ju varit så konstigt, eftersom jag då har sagt så här, ja men jag var 183,4, och då tänkte jag ju att det här är ett safe place. Alltså jag är på en, hos en läkare och gör det här. Men uppenbarligen så kan även läkare ha fel. Det är därför man alltid måste ha en second opinion. Så det är ju inte att du är kortare som är det viktigaste för mig, utan det är ju att vi inte är lika långa. För jag har ju trott att jag är 183,4, för jag litar på läkarkonsten. Men sen när vi står bredvid varandra så har jag ju sett att jag är åtminstone 2 centimeter längre.
Ja, men du har ju använt, alltså du har ju liksom fnissat åt.
Nej, nu projicerar du. Jo. Nu projicerar du. Det här, nu är någon slags osäkerhet här hos dig.
Nej.
Jo, det är det verkligen.
Nej, det är inte. Nej, men nej, jag tyckte också att det var skönt. Men du är ju dessutom en person som liksom är kort för dina 185. Alltså jag menar, du känns ju som 188. Så därför har det varit en extra stor mindfuck. Och det ganska är jobbigt. Så det var skönt att det redde ut sig.
Det är ganska roligt att man är kort för sin längd. Att man är så här.
Ja, jo, men du är det alltså.
Ja, det är ju konstigt.
Kanske väldigt rak i ryggen eller något.
Ja, nej, men jag har ju lärt mig också i veckan. Du ska få återkomma till det här, men nu blir det så associativt. Det är söndagskväll, jag dricker en kopp te här. Det är liksom, jag har ju lärt mig i veckan att man inte bara är ett stjärntecken. Det här är helt nytt för mig. För jag har alltid trott att jag är fisk. Och det har alltid bara varit så här, du är känslig och kreativ. Och jag bara, ja. Men jag är inte bara känslig och kreativ. Men sen nu har jag lärt mig att jag är lejon i... Nu kommer jag inte ihåg, för man har något stjärntecknet är någon slags... Nu kommer ju alla ni tjejer som lyssnar kommer ju bara typ så här, gud, han är ute på djupt vatten, för ni har koll på det här med stjärntecken. Men man är alltså tre grejer. Man är dels liksom vad man är måntecken på något sätt. Och sen ser man också någonting som är i ascendenten, typ. Jag vet inte riktigt. Men då är jag liksom... Jag är då lejon, vilket är mer jag, alltså så här på ett sätt, alltså att man är så här, tar upp plats, tror att man är bäst, rolig, ofta så här, du vet, sådana som du vet vill vara någonting, alltså liksom lite galna så där i största allmänhet, om du förstår. Sen så är jag också då fisk, som är den här känsliga och kreativa. Och sen så är jag också, vilken fan var den sista nu då? Var det skorpion? Jag kommer inte ihåg nu den sista, bara för det. Men det var lite roligt att få den där nyanserade bilden. Och det är ganska kul att reda på. Det kan man göra.
Förlåt för att jag missade lite nu, för att det plötsligt dök upp en parkeringsplats här. Men vadå, hur kan man vara tre? Jag trodde att jag var vädur.
Ja, men du är vädur. Men sen så är det också, beroende på vilket klockslag du är född, så är det någonting med ascendenten eller någonting. Och sen så är det också exakta datumet, då är det också någonting med månen. Så att det är därför, när man får alla de där tre, då får man också mer helhetsbild. För att man är ju en sammansatt figur. Man är ju inte bara sitt liksom soltecken, utan man är, det är liksom andra grejer som påverkar också. Så klockslag och datum är viktigt för att få liksom helhetsbilden. Men det kan du googla det till, Manne.
Men alltså, är det så här, det är ju väldigt på tapeten med hur mycket män tänker på romarriket, har du hört det?
Ja, jag liksom, enda sättet jag har hört det på, det var för att jag såg Anna Salin, inte sångerskan, utan hon den roliga tjejen som hade en podd med David Batra. Hon la upp någonting om romarriket, jag fattade ingenting. Men sen förstod jag, för att Hanna Fahl skrev en krönika i DN. Om att män inte bara tänker på sex, utan de tänker också på romarriket. Men jag har helt missat själva grunden till det här.
Ja, men grunden är att det är en svensk kvinna som har dejtat kvinnor väldigt länge, men sen nu har börjat dejta män. Och då var hon väldigt fascinerad över hur män är, och att de är så annorlunda än de kvinnor hon har dejtat. Så började hon kolla i kommentarsfältet på Instagram, eller om det var på TikTok, vad tänker män på? Mm. Och då kom det fram att män tänker på romarriket flera gånger i veckan, väldigt många. Och då blev det så här internetgrej som har liksom spridits i hela världen. Det är en svensk grej som startade det där, och nu är liksom en stor grej. Men det jag funderar på då, det är, du dejtar kvinnor nu, förut så var du ju i förhållande, men innebär det att du måste börja tro på stjärntecken och sånt där?
Nej, men jag exponeras ju för på ett helt annat sätt än tidigare. Det gör jag. Och det är mycket viktigare. Det är ju ofta, alltså på Tinder så skriver ju tjejer ut mycket ofta, alltså vad det är för stjärntecken, och att det liksom är, och lite så här, som ni förstår, eftersom jag är vädur eller någonting. Och det, då måste jag alltid
googla. Men hade du en liten minikonflikt i podden om det, att jag sa att det var jävligt dumt och du tyckte att jag var väldigt stängd då? Så att du är lite, graviterar lite åt det där.
Åt det liksom kosmiska
stjärnteckenhållet. Alltså, ja, precis. Astro, du är som man säger citat, spirituell.
Ja, gud vad roligt. Exakt. Mm. Det är också många tjejer som skriver på Tinder att de är spirituella. Jag bara, fan vad roligt att träffa en snabbtänkt och kvick tjej som är rolig. Och så träffar man dem så är de råflummiga och pratar bara om olika ascendenter och måntecken.
Och inte spirituella denna dög. Nej, Emily Walle som vi, så här Skåne-bloggprofil som vi åkte till Paris med förut, så upp på i Facebook precis såg jag en tidningsartikel där hon hade sagt, där själva rubriken i den var, jag är väldigt spirituell. Hon startade någon affär med typ så här grejer som man, buskar som man kunde elda, olika kristaller och sånt där.
Men jag tror att, alltså jag tror att det här är jag, här får man vara lite så här Fredrik Lindström och bara tänka att språket förändras och det, liksom du och jag kan inte göra någonting åt det här. Alltså om man ska hålla på och liksom skilja på det och dem och var och vart och allt sånt annat, så får man, det är liksom ett krig mot väderkvarnar. Så jag tänker man får bara omfamna att det är så här det är, för att annars så blir man lätt en bitter gammal gubbe som går och tänker på romarriket, och det vill man inte vara. Jag tänker inte så mycket på romarriket faktiskt. Jag tänker mycket på vinterkriget. Alltså första, alltså det första liksom när Sovjet invaderade Finland. För jag har alltid liksom blandat ihop lite vinterkriget och fortsättningskriget, och liksom jag vet att det är två olika grejer, men jag har liksom så här, vad fan är skillnaden egentligen? Men att det liksom verkligen är att Sovjet anföll Finland och sen så krigade de några månader och sen så liksom blev det åt helvete och Finland var tvungna att ge upp. Och liksom fick otroligt förnedrande fredsvillkor som gjorde att de torskade Viborg och Karelska näset och massa grejer, och massa liksom finnar fick flytta på bara några dagars varsel och lämna alltihop, lite som palestinierna när Israel blev då en judisk stat så att säga. Och sen så då när tyskarna inledde operation Barbarossa så ville de ju också köra från Finland, och då hakade ju finnarna på tyskarna i hela den grejen, för de tänker såhär, nu jävlar ska vi hämnas. Och sen
Nu berättar du om ett historiskt förlopp istället för att bara konstatera att du tänker på det ofta.
Ja, men jag vill ju också, det här är väl också en podd där man vill lära sig lite grejer. Så att då så tänkte de, nu jävlar ska vi hämnas. Och så då tog de ju tillbaks Karelska näset och alla de här grejerna och gick ju längre in i Sovjet. Men sen så helt plötsligt så gick det ganska dåligt för tyskarna mot Sovjet i Stalingrad och så vidare. Så att då gick det ju inte så jättebra för finnarna, så då fick de backa igen och så torskade de allt det där en gång till. Så det var upp som en sol och ner som en pannkaka. Sånt tänker jag mycket på.
Hur ofta då?
Just nu jättemycket, för jag håller på att läsa Kjell Westös nya bok Hägring 41, som handlar om just finska vinterkriget.
Vad heter den första Hägring då?
Hägring 38 finns den som heter också.
Okej, just det. Han är jävligt bra. Men i alla fall så är det ju väldigt problematiskt då att jag blir ifrågasatt hela tiden i mitt föräldraskap. Alltså det känns ju mer rimligt att tonårsbarn och tweenies ifrågasätter ens föräldraskap i hur man är förälder till dem.
Ja, just det.
Det får man ju liksom hacka i sig på något sätt. Men nu kan det då vara dels det med skiergen, men sen också så att Sara är i Köpenhamn och jag tycker det är så jävla mysigt ibland, ganska ofta lite för mycket, att sitta och kolla på TV med Adrian. Mm. Det är egentligen inte, men det är väl delvis en barnvakt, men vi sitter halvligger då i soffan. Jag bullar upp kudda bakom mig. Jag har liksom fötterna uppdragna så att vi nästan ligger. Sen är han på mig och så gosar vi jättemycket. Och så kan jag samtidigt scrolla min mobiltelefon.
Men tittar, men det var det jag menar. För att tittar ni på, är det du som tittar på TV eller är det grejer som han gillar?
Är det grejer som han gillar då?
För att jag kommer ju ihåg, då var i och för sig mannen äldre, men det pratade jag om i podden, när vi hade ju en period när han var, det var innan vi flyttade till Farsta, så det måste ju ha varit då, vi flyttade hit 2017, då var han 8 år, så det måste ha varit innan han var 8 i alla fall, när vi tittade väldigt mycket på det här brittiska verklighets reality-grejen om en akutmottagning. Som var så väldigt lågmäld. Jag kommer ihåg att jag pratade om det i podden. Och det var ju väldigt mysigt. För att han tyckte att det var lite action också när folk kom in. Ibland var det någon som var skjuten. Men ofta var det bara någon som hade gallsten eller sådär. Och sen så var det väldigt lite. Det var inga sådana overheads. Alltså sådana, du vet, när man. Nej, talking heads heter det. Alltså när man sitter och intervjuar. Reality-grejer är ju alltid så här. Först berätta någon i en sån här talking head. Intervju, vad som ska hända och sen får man se det hända och sen så berättar en sån här talking head vad som har hänt och hur hen kände. Men det här är liksom, var bara så här, ett flöde av liksom av händelser. Det var som så här slow TV fast kombinerat med lite action. Det var väldigt mysigt att titta på ihop.
Ja, det tittar vi inte på ihop.
Nej.
Nej, utan vi kollar på Bully Boompa Baby och sen så scrollar telefonen. Och det är hur mysigt som helst, framförallt för liksom att det är svårt kanske annars att, ja, det är klart vi gör det när vi sover på natten, men att få liksom så lång tid av obrutet gos.
Just det.
Och sen älskar jag också att scrolla min telefon. Så att det är mycket bra grejer som händer där, förutom att barnen då, när Sara kommer hem från Köpenhamn, kan säga att, alltså de stora barnen, att alltså du anar inte hur det är när du inte är här. Pappa ligger ju bara och kollar på TV med Adrian hela tiden.
Ja.
Återigen skammad.
Men å andra sidan så är ju hon borta. Det skulle ju kunna också, vad fan är du någonstans mamma? Varför i helvete är du i Köpenhamn?
Men hon jobbar ju, det måste man
ju
få göra.
Jo, men jag menar, det är ju, man skulle ju kunna vända på det. Du skulle ju kunna säga till dig, ja, vad fan är din mamma någonstans?
Ja, det skulle jag kunna göra. Men då blir det väl någon slags familjegräl.
Ja, det vill man inte ha.
Om Sara kommer från Köpenhamn, lite ros om kinden, har längtat efter familjen, har med sig lite presentchoklad. Mm. Och så säger barnen då, du anar inte hur det är när du är borta, pappa bara kollar på TV med Adrian hela tiden. Mm. Och sen så säger jag, vad fan är ju mamma?
Nej, men då blir det så här att de skammar dig för att du inte tar hand om Adrian på ett adekvat vis när hon är borta. Sen skammar de Sara också för att hon har magen.
Ja, just det. Men det är väl det. De borde kanske skamma henne lite mer.
Jag tycker problemet de ska skamma sig själva, för att hade de verkligen brytt sig så hade väl de tagit Adrian och stuckit och bara, det här är en toxisk uppväxt, vi måste dra.
Verkligen.
Som de här barnen i djungeln i Amazonas som vi pratade om förra veckan, som ju visade sig vara typ på rymmen från sin pappa. Alltså så borde ju Iris och Rut göra.
Ja, verkligen. Men problemet är, alltså det som blir så jävla svårt är att föräldraskap handlar ju om genvägar. Och det blir så otroligt svårt att ta dem när jag har de här kritiska ögonen på mig hela tiden. Det är som att vara typ som en bloggande mamma 2012. Så lever jag mitt liv. Det är för jävligt.
Och att du inte kan stänga av kommentarsfältet.
Nej, exakt. Det är inte liksom ens det kan jag.
Föga anade du detta när du tänkte att det är skönt att få ett barn lite så här en sladdis, så att det liksom är, du kan njuta till fullo av honom och sen så kan dina stora döttrar typ sköta sig lite grann själva. Men istället så har det blivit att du får liksom massa kritiska ögon på dig istället.
Ja, nej, det är inte riktigt. Ja, precis. Därute, folk som blev inspirerade och funderar på att skaffa en sladdis.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowl and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowl and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Ska jag kort, innan jag berättar vad fördelarna är att vara man, för det känns som en viktig grej, så vill jag bara, eftersom du är inne på milstolpar, så måste jag berätta om en positiv milstolpe. För jag lever ju varannan vecka liv då, om någon har missat det, då när jag har barnen varannan vecka. Och det har ju gjort att liksom, barnen är ju då helt mitt ansvar vad det gäller hämtning och lämning. Det finns ju liksom ingen... Det finns ju ingen att falla tillbaks på. Så att jag måste ju lösa allt det jämt de veckorna jag har barnen. Liksom. Och det är ju egentligen inget problem. Det är inget problem tills det blir ett problem, så att säga. Och den här veckan har det varit lite problem.
Så där är det för mig varje vecka.
Ja, att det inte är ett problem tills det blir ett problem.
Nej, att det är jag som lämnar och hämtar barnen.
Ja, okej. Okay. Det är ju en annan... Men det är ju för att Sara jobbar så mycket. Det är ju jättebra, det måste hon ju få göra.
Ja, fortsätt.
Ja, men i alla fall då, den här veckan så har det liksom, utan att jag riktigt har märkt det, så har det bara sömlöst gått över i att Jojo helt frivilligt cyklar till skolan själv. Vilket ju frisätter tid för mig på morgonen, eftersom jag inte behöver ta omvägen till hans skola och lämna honom där. Vilket ju gör att jag kan sköta lite mer sådana här, du vet, diska undan frukost, fixa här hemma, så att det liksom är så att morgonpappanisse förbereder för eftermiddagspappanisse som kommer hem, inte till ett skitigt kök utan till liksom ett skinande red kök där det bara är, där det bara är liksom helt lugnt att börja skita ner igen och göra middag och så vidare.
Ja, men det där är ju ett av föräldraskapets liksom verkligen stora game changers, alltså på riktigt. För det kan ju också vara så att ett barn kan vara mer eller mindre samarbetsvilligt på morgonen. Alltså månar i hela skalan, men månader kan ju vara väldigt, väldigt krångliga.
Ja.
De kan vara otroligt lätta om barnet bara sticker iväg.
Ja, men just nu är det så jävla skönt, för att Jojo vill inte heller käka frukost hemma, utan han vill ha med sig en macka till skolan. Så att det är liksom, jag går upp och så gör jag frukost, mannen sköter sig själv. Så jag går upp, ja, i och för sig, han vill gärna att jag kokar ett ägg till honom, och det kan jag göra, det går ju 2 sekunder. Alltså rent, det tar inte 2 sekunder, men du förstår, rent arbetsmässigt så är det väldigt enkelt att bara koka ett ägg. Men sen sköter han sig själv, och Jojo är ju, han ligger ju och sover till, ja, han brukar väl vakna vid 7:15, och sen så 7:30 så säger jag till honom att gå och borsta tänderna och klä på sig, och sen så gör han det, och så har jag förberett hans macka, och sen så tar han den och så drar han till skolan. Alltså det är ju en sån jävla dröm. För då har jag hunnit käka min frukost själv först. Vilket också är en sån här grej som jag har lärt mig nu när jag är ensam, att det är lite som du vet i flygplan, att det viktigaste är att man sätter på sig själv syrgasmask och allt sånt där först innan man tar hand om barnen. Och jag har tidigare tänkt att jag ska liksom lösa barnen först innan jag löser mitt eget, men nu har jag gjort så att jag gör min frukost först, så jag gör liksom min gröt och min macka och sen så bara slänga i med den, för då är jag också mätt och liksom lite mer fokuserad, så att när jag gör de andra grejerna så är jag liksom inte lika morgonilsken och liksom hungrig, utan då kan jag liksom ta tag i det på ett bra sätt. Det är den ena. Den andra är att eftersom mannen nu också går i Jojo skola, så, för man, Jojo tycker fortfarande att det är lite läskigt att gå hem själv, vilket jag tycker är lite märkligt. Det säger väl en del om mig som pappa, att han har inga problem att gå själv till skolan, men däremot att gå hem själv, det tycker han är läskigare. Så att det är tryggare, skolan är liksom en tryggare plats för honom att komma till än vad hemmet är. Men det orkar jag inte grotta i allt för mycket, för jag är mest glad över den här milstolpen. Manne hämtar i alla fall Jojo och med glädje, vilket ju också frisätter tid på eftermiddagen för mig, så att jag hinner liksom handla och hinner göra de där grejerna utan att stressa, och jag behöver inte göra det jobbigt för mina kollegor på Grand Gourmet där på lagret genom att säga att jag måste sticka en viss tid för jag ska hämta Jojo, utan nu kan jag säga så här: jag är öppen sluttid idag, och så kan jag ibland då sluta 3:30 om det inte är så mycket att köra, men jag kan också så här: vad fan vad mycket idag, så bara, men jag kör på, det är lugnt, jag kan köra på till 4:50, det är inga problem. Och så blir jag älskad av alla och får liksom guldstjärnor och guldklockor och bonusar och allt vad det heter. Så att det här är ju en otrolig frihet att bara liksom komma till ett serverat hem och lämna ett liksom skinande rent hem på morgonen. Det har ju, ja, det har ju revolutionerat allt. Det var nice. Min korta milstolpe. Får jag nu berätta om det här fördelen med att vara man? För jag tror att det är det som
det är det folk vill lyssna för att komma fram till.
Och i fördelen med att vara man kanske är, det är lite som när jag skrev min bok Livet efter 40, en guide för män, att jag egentligen ville skriva Livet efter 40, en guide för mig, men att förlaget då tyckte att det var lite smal målgrupp att avsätta liksom tryckerikostnader och liksom marknadsföringsbudget och anställa en redaktör och ta en förläggare i anspråk för att jag skulle skriva liksom en handbok åt mig själv. Så de tyckte väl att jag skulle bredda målgruppen lite grann, vilket jag gick med på. Och det här, fördelen med att vara man, är väl egentligen kanske fördelen med att vara mig, om man ska om man ska liksom...
Är det en lista?
Nej, men det är inte en lista, men det är så här, va? Att jag skriver mycket i min bok om jag tänkte på det efter förra helgen när jag var med grabbarna på landet. Jag skriver ju mycket i min bok om det här att män har så svårt att prata känslor och relationer. Att de håller väldigt mycket inne i sig. Och jag drog paralleller till statistiken då som visar att det är många fler ensamstående män över 50 än kvinnor som är socialt isolerade. Och det här kan man liksom då härleda till att män...
Men ändå, det som jag tänkte på när jag läste den siffran var hur lika det ändå är. Alltså hur, för man pratar så mycket om manlig ensamhet, men egentligen så är det liksom
fast om man säger, jävligt
mycket ensamhet. Om man säger
en knapp tredjedel eller en knapp fjärdedel, alltså av alla ensamstående. Det är ju liksom ändå...
Det är knappt tredje, det är 30% eller 12%.
Det är 28% män över 50 som är ensamboende är socialt isolerade. Och samma siffra hos kvinnor är 18% hos
ensam. Ja, men det är ju rätt likt. Alltså, jag tänker,
jo, men jag vet att du tycker
inte
det,
förvånad.
Samtidigt är
jag hade inte blivit förvånad om man hade sagt så här att, du vet, att det hade varit jätteskillnad. Det är som att man... Ja, jag vet inte, att man pratar
mycket
om...
Jag fattar vad du menar, att det är som att det är...
Det är inte så stor skillnad.
Skillnaden är inte så stor som man egentligen ska
nej.
Tro.
Men nej, om, nej, man men tror, man blir snarare en... förvånad åt andra hållet. Det är inte, men, om någon berättar det så tänker man så här, oj, det var så pass många ensamma kvinnor ändå.
Men då kan man ju säga så här, att alltså, genomsnittet för befolkningen i stort är 4%. Och där är ju skillnaden jättestor, både för män och kvinnor. Så att det är ju uppenbarligen ett problem att vara ensamboende när man har fyllt 50. Men det är ett ännu större problem om man är man. Och det är liksom, och det är väl det som jag... man kan ju inte så här nöja sig med att det är...
Ja,
det,
fan, nej, jag kommer inte trivialisera liksom problemen med att vara ensam eller så. Alltså det är klart att det är jätte... Eller det visar sig väl hela tiden hur skadligt det är att vara socialt isolerad.
Ja, och... Men, och då är det ju då, hade jag som exempel att jag pratade med en kvinna i min bekantskapskrets som beskrev hur hennes man hade varit på en helg med sina tre närmsta vänner, och när han kom hem så frågade hon hur det var med dem, och då hade han liksom sagt ja, det är bra, och så hade hon frågat så här, men hur är det med honom då, hans fru har bröstcancer och han har ju skilt sig, och han kunde inte svara på det överhuvudtaget för det hade de inte pratat om. Och så liksom, och så tar man upp det som något negativt exempel på att män då är så dåliga på att prata om de här grejerna med varandra. Och då slog det mig att fördelen med att vara man, eller mig, det är ju att, för jag tänkte på det när jag pratade med en tjejkompis efter den här helgen, och hon frågade typ hur det var med mina kompisar och liksom så här, och jag kom på att jag har ingen aning egentligen, för vi pratade inte om sådana saker, alltså relationer och sånt, utan vi, som jag beskrev förra veckan, det var så jävla skönt att bara sitta och hålla käften för mig, att jag liksom inte behövde hålla på och gneta och gnata och prata och prata och prata och prata, utan vi kunde typ så här, lyssna på musik, hugga ved, elda lite, basta, laga mat och typ sitta och gaffla och skoja med varandra. Alltså att jag tyckte att det var så himla skönt. Men det
är jävligt slående tycker jag med manlig samvaro, till skillnad från om jag liksom umgås med kvinnor, att ofta när jag umgås med män så är det som att vi måste göra en aktivitet när vi ses.
Och jag har
kanske inte mycket i gymnasiet, för då rökte vi mest cig och satt på ett café, men sen så här att man spelar biljard, eller vi går och bovlar, eller vi går och bastar, alltså att man går och gör en aktivitet, och då kanske man pratar under tiden liksom.
Och jag har ju tänkt då att det här som du beskriver är ett problem, men jag har ju märkt hos mig själv att jag tycker att det är så jävla skönt med den manliga samvaron, att jag älskar det där. Men det bygger ju också på att jag har nu, som jag har fått efter skilsmässan, ett stall med jättemånga tjejkompisar som jag sitter och pratar med kvällarna i ända om alla de här grejerna.
Men varför skulle, alltså varför den här könsseparatismen, varför skulle du inte kunna basta och elda och hugga ved med en kvinna ibland och prata med en man om hur du känner?
Ja, det skulle jag väl kunna göra, men det faller sig inte så, för att mina manliga bekanta är inte så intresserade av det, och jag är inte heller så intresserad av att göra det med dem. Och då tänker jag, varför liksom...
Är det därför jag aldrig har fått följa med, för att jag bara vill prata om känslor hela tiden?
du vill, i de sammanhangen så vill inte du prata känslor. Då är ju du den som står och lagar mat och är tyst, eller tänder bastun, eller eldar mest av alla. Du har väl aldrig suttit ner en enda gång när vi har umgåtts i grupp i 2 sekunder vid ett bord. Du är ju så jävla dampig. Nej. Du är ju bara runt överallt och håller på och fixar med olika saker.
Kanske så.
Så att det där, så är det inte. Men i alla fall, jag tänker att det är så här, man ska ta det bästa av två världar. Alltså att det liksom går, och det tycker jag är fördelen med att vara man. Förutom att vi lever i ett patriarkat och att vi tjänar mest och att vi är starkast och att liksom allt det där. Så finns det en annan fördel, det är ju att man som man kan på ett annat sätt välja. För jag tror många män tänker att så här, att det är lite fjolligt och konstigt om man ska börja prata med sina manliga vänner om de här grejerna. Och så blir det lite som den här som alla hånade så mycket, de där papporna som skulle vara på landet som vi pratade om i podden. Mm. Att det blir liksom konstigt för män och män. Om man generaliserar på gruppnivå och så vidare, har inte det här språket sinsemellan, utan vi har ett annat språk när vi umgås generellt på gruppnivå. Det finns såklart undantag då. Men däremot, det som män inte utnyttjar är ju att ha många tjejkompisar. Alltså att man liksom, att man tror, och det är väl en norm som jag ifrågasätter, att man liksom måste ha bara liksom sin fru. För det finns ju den här statistiken också att när män och kvinnor som var i en heterosexuell relation blev tillfrågade, vem är din bästa kompis? Så svarade 7 av 10 män, det är min sambo eller partner eller fru. Och 3 av 10 kvinnor svarade motsvarande då om sin sambo, partner eller make. Och där måste vi ändå säga att det är ju en, det är en ganska stor skillnad. Då är det 30% respektive 70%.
Det är en stor skillnad, verkligen.
Ja, så där blir det ju så att män, de har... De har den här manliga samvaron som är jävligt mysig med sina killkompisar, men sen har de bara en kvinna som de diskuterar allt det andra med. Alltså sina liksom, de här relationella grejerna, och som gör att man bygger upp nya synapser i hjärnan och öppnar upp nya empatiska vägar och liksom blir en mer inkännande och härlig person som har en förmåga att sätta sig in i andras liv. Men om man däremot breddar sin bekantskapskrets på den kvinnliga fronten och börjar hänga med mer tjejer på ett platoniskt plan och prata med dem i telefon och bara snacka med dem, då kan man ju få ut det samtidigt som man kan ha det här som i alla fall jag också otroligt mycket behöver. Det vill säga sitta och hålla käften och bli packad och elda lite grann utan att behöva säga något vettigt på en hel helg. För att jag har det behovet också. Och jag tror att det skulle alla... Alltså, ja, så att det som egentligen skulle vara en lista över fördelar med att vara man blev här nu istället en lista med fördelen i att ha massa tjejkompisar och killkompisar. Så fick det bli. Det blev min slutsats.
Ja, det var den punkten.
Ja, det var så jag provpratade.
Man ska ha både och man ska göra en grej med killarna och en helt annan grej med tjejerna.
Ja, om det nu inte är så.
Kvinnor från Venus och män, nej, från Mars.
Ja, alltså ju mer kvinnor jag träffar och ju mer jag liksom umgås med kvinnor och män, så tycker jag ju att det här, jag känner ju att urvalet har varit ganska litet när jag var liksom 22 år med Li, för då kunde jag ju bara dra liksom slutsatser av henne. Men nu när jag har haft väldigt många och ganska nära relationer till många kvinnor, så börjar jag fan undra om det inte är så att vi fan är från 2 fucking planeter, alltså. För det är ju mycket som är jävligt olika, alltså, om man tänker på olika sätt.
Där man tänker mycket på finska vinterkriget.
Ja, och det här är, jag måste lägga in den här brasklappen. Det här är på gruppnivå och det här är empiriska studier som inte alls har något stöd i någon forskning, utan är bara grundat på min erfarenhet, och det finns givetvis undantag.
Tack för det. Ja. Och tack för att ni stod ut med att jag åkte till Södermalm och den fantastiska bastun en gång. Jag ska hoppa in i den. Vi hörs för en vecka, tycker jag.
Ja, och glöm inte nu vad ni ska googla. Ni ska googla Alec Just Baldwin det. Rant på Rant on Daughter i telefon. Och ska ni googla Turbulence. Och sen så... Jag ska... Manne! Manne! Manne Edvall! Manne! Han vill aldrig vara med i podden. Nu bara stängde han in sig på toaletten. Jag tänkte jag skulle fråga honom vad man exakt skulle googla. Men han tyckte det var så pinsamt, han bara drog.
Ja. Men det kan man förstå.
Nej, jag tycker inte det. Jag tycker han ändå kan fan...
Jag kommer ju testa det i bastun nu.
Ja, turbulens då, fast det ska inte vara turbulens på flygplan. Och sen ska man också googla David Hasselhoff drunk filmed by daughter. Nu har ni något bra att göra idag när
ni
sitter
listan
framför era dataskärmar eller vad ni nu gör och har tråkigt.
Hej då!
Hej! Like a raven, it's time to get this party
the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.